Välkommen till vårt levande programblad för musikalen Måndag hela veckan som spelas på Värmland Opera våren 2020 med premiär 27 februari. I det här programmet så får du höra regissör Marcus Virta, opera- och orkesterchef Olle Viggo Bang, huvudrollsinnehavaren Christer Nerfont, dirigent Ben Ferguson samt Björn Edward som läser docent Christian Petrovs text där han filosoferar om linjär respektive cirkulär tidsuppfattning.
Jag heter Marcus Virta och är regissör för Måndag hela veckan. Måndag hela veckan är en musikal som är baserad på filmen med samma namn. Måndag hela veckan, eller Groundhog Day som den hette på engelska, som hade premiär 1993 och blev en kultfilm onekligen som har visats miljontals gånger sedan dess, både på tv, bio och såklart hemma i tv-sofforna efter det också. Musikalen är skriven av Danny Rubin och Tim Minchin. Tim Minchin har tidigare skrivit även Matilda, The Musical, som har spelats för slutsålda hus i London och New York många, många år. Och Danny Rubin är faktiskt samma författare som också skrev filmen. Så handlingen i Måndag hela veckan lär man känna igen ganska rejält om man har sett filmen. Måndag hela veckan handlar om Phil Connors som är en megastjärna inom väderindustrin. Han jobbar som väderpresentatör på en lokal tv-station i Pennsylvania. Och han blir utsänd mot sin vilja till Punxsutawney för att rapportera om Groundhog Day, murmeldagen som han firar där varje år den 2 februari. Han tycker det här är under hans värdighet. Han tycker att han är en rockstjärna och han vill inte åka till den här lilla orten och göra det här fåniga reportaget om ett murmeldjur som han drar ur en stock för att se om han ser sin skugga eller inte och på det sättet avgöra fall man får 6 veckors mer vinter eller fall det blir en tidig vår. Nej, han vill få det där överstökat snabbt och komma hem. Så han river av det här och sen så tänker att nu åker vi hem. Det han inte förstår eller vad han inte har insett är att det är en stor snöstorm på väg. Så han blir kvar i Punxsutawney och tvingas spendera natten där. Och när han vaknar så visar det sig att det är 2 februari igen. Och där blir han fast i en loop av 2 februaris om och om och om igen. Så Phil blir fast och han får omleva om den här dagen igen och igen och igen fast att han inte vill det. Varför han blir fast i den här 2 februari, det förstår han inte riktigt. Och det är någonting som föreställningen såklart filosoferar kring. Vad det innebär att leva samma dag om och om igen och hur man kanske kan krama max ur livet om man så skulle kunna göra det. Och också filosofin såklart att vad skulle man göra om man fick en chans på nytt. Han är en person som kanske inte är så omtyckt av sin omgivning och han beter sig ganska illa. Så han har ganska många saker som han behöver ta tag i. Och under föreställningens gång så lär han känna både sig själv och världen omkring sig mycket, mycket bättre. Och i slutändan så blir han faktiskt en mycket bättre människa. Det har varit en ganska stor utmaning att jobba med Måndag hela veckan just på grund av att det är samma dag som man återupplever om och om igen även som publik. Att få det här intressant och få liksom variationerna av den samma dagen fast i en annan variation att bli intressant och kul att följa. Och det har också varit ett väldigt komplext arbete att hitta logistiken, att få folk att minnas vad skillnaderna är mellan de olika dagarna. Det är väldigt mycket klädbyten, det är väldigt mycket kostymlogistik. Det är fasligt mycket text för vår huvudrollsinnehavare Christian Erfont som spelar Phil Connors att hålla reda på. Så vi har också fått planera väldigt mycket repen efter för att underlätta så mycket som möjligt för huvudrollen att ta sig igenom det här på bästa smidiga sätt. Vad gäller den här loopen som Phil befinner sig i också, så har det varit en utmaning att hitta ett rum som möjliggör det här för oss. Och vi har landat i ett rum som kan återställa dagarna emellan på ett smidigt sätt, ett elegant sätt, men som också kräver ganska mycket av vårt teatertekniksystem, automatiseringssystemet som det så fint heter. Det är egentligen en dator som styr allting som händer på scenen, som väggar som åker fram och tillbaka för att byta miljöer, och det här har också varit en stor utmaning att programmera det här. Allting måste ju såklart följa musiken också, så att tajmingen har varit extremt noggrann där också. Stundtal så noggrant så att våra dirigenter måste ha ett så kallat click track i öronen för att hålla tempot exakt till 100%, så det är samma tempo varje kväll. Såklart inte hela föreställningen, men de mest tekniskt avancerade sekvenserna har vi på click track. Vilket har varit en utmaning att få rätt tajmat, men när det väl sitter så är det faktiskt fantastiskt fint.
Trodde att jag sett allt förut, jag trodde att ingenting fanns kvar att se. Jag hade fel, tyckte mig se ett sätt att ställa allt i rätta en dag. Jag vet nu vad jag såg. Nu ser jag.
Vi frågade opera- och orkesterchef Olle Viggo Bang om varför Värmland Opera har valt att sätta upp just denna musikal.
För mig så är ju Måndag hela veckan en av de väldigt många filmmusikaler som har kommit de sista 7, 8, 9 åren. Eller vad ska man säga, inte filmmusikaler, men där man överför film till scenen. Tidigare var ju ofta motsatt, det var sent som överfört till film, men nu är det ju mer andra vägen. Vi har ju gjort ett par stycken för i form av Shrek, Wedding Singer och sånt, men nu är det blivit mer och mer av detta. Ser man på dagens utbud både i New York och London, så är det ju allt ifrån Moulin Rouge till Mamma Mia till Love Story och alla de här som egentligen är filmer som man överför till scen tillbaka igen. Och man kan ju lura på varför, och det ena aspekten är naturligtvis rent kommersiellt i den förstand att man har lättare för publiken att få en ingång till pjäsen, för publiken känner ofta personer och handlingen innan de går på föreställningen, så man slipper hela den presentationsdelen som man ofta måste göra med nya musikaler och som tar ofta 40% av första akten för man har presenterat folk. Så det, och jag tror att det kommersiella är väldigt stor del av varför man gör så många musikaler. Varför vi valt att göra denna musikalen av alla som finns är ju, jag såg den nu i London på preview, och det var, jag ska inte påstå att den gjorde världens största intryck på mig, men det tog upp ett fenomen som jag tycker är ganska intressant och som alltid har varit behandlat i teater, litteratur och film, nämligen vårt förhåll till tiden och vad sker när tiden förandras. Vill säga, man får inte ett normalt förlopp av tiden, men man kan reglera tiden och se och ta den om igen om man vill. Man flyttas om utan att man har helt kontroll på det. Och det kan vara i en Beckett-pjäs som finns, men det kan också vara i succéer som Tillbaka till framtiden, där man hoppar i tidsperioder och sådana saker. Och sen finns det ju i det också den här mänskliga drömmen om att få en chans och göra ting bättre än vi gjorde första gången. Går något till helvete första gången, så får jag en chans till. Och det är ju det som jag tycker egentligen är intressant i pjäsen. Det tredje aspektet som jag tycker bra, det är att den känns fräsch i det dramaturgiska, hur man löser, man tar situation som kommer tillbaka 5, 6, 7, 8 gånger med små variationer, försöker och se vad som kan ske om man uppför sig på ett annat sätt. Man får en annan konsekvens av sin handling. Och det tycker jag är ganska intressant att framställa på scen. Och vi har aldrig gjort det förr, och det är inte så många pjäser där man får exakt den typen av arbete som jag tycker var intressant för ensemble. När det gäller musikalis så är det en fräsch, det är en väldigt bra komponist på den här typen av låter, alltid för trallvänlig till underlagsmusik, och jag hoppas det ska fungera hos oss också. Efter vad jag har sett på repetitioner så ser det ut som nu för premiären att vi är exakt där vi ska vara med de problem och de önskemål som vi hoppas att lösa fram till premiären. Tack.
Christian Petrov är docent i idéhistoria på Karlstad universitet. Hans tankar om linjär och cirkulär tidsuppfattning återges här av Björn Edward.
Den tragiska hjältens lycka. Phil Connors, hjälten i Måndag hela veckan, vaknar upp i en tidsloop och tvingas genomleva samma dag om och om igen. Men är det en mardröm? Eller är det själva verket hans lycka? Att det är en måndag gör knappast saken bättre, men om allt börjar om kan man i alla fall vara säker på en sak. Vi får alltid en andra chans, oavsett vilka misstag vi gör oss skyldiga till. Alla judiskt, kristna, islamiska kulturer har en linjär tidsuppfattning. Händelserna följer oåterkalleligt på varandra, och det finns ett mål i framtiden som människan strävar mot. Frälsning, rättvisa, lycka, rikedom eller tillväxt. I den linjära tiden är tid en bristvara, och vi är som regel mer fokuserade på framtiden än det förflutna. I samhällen utanför den abrahamitiska traditionen har en cyklisk tidsuppfattning varit rådande, där allt upprepas i en evig kretsgång. Det sägs att aztekerna, som hade en sådan uppfattning, saknade lögn i sin kultur. Om något absolut nytt inte kunde inträffa var det följaktligen inte möjligt att fabulera och hitta på. I själva verket har lögnen en särskild koppling till den linjära framstegstanken. Med lögn tar man sig framåt, det är en genväg till en snabbare vinst. Samtidigt offras möjligheten att gå tillbaka. Lögnen uppdagas förr eller senare, och skammen i att möta de lurade och sårade kan vara så stor att man inte vågar återvända. Lögnare kan därför endast rastlöst ta sig framåt genom nya lögner och nödlögner som bränner ännu fler broar. Att aldrig kunna återvända är dock ett dåligt alternativ för dem som lever med en cyklisk tid. Där får livet själva sin mening genom ritualer som förenar nuet med det förflutna, och där man vilar och hämtar kraft i det som ständigt återkommer. Att ta sig framåt och strunta i vägen bakåt är så Connors lever i berättelsens början. Han sätter sig själv och sina behov först. Men det är också så han gör när han hamnar i tidslopen, att bli en kung eller tyrann i upprepningens rike. Han kan efter behag slå sin gamle vän på käften eller proppa i sig skräpmat tills den står ut genom öronen utan att behöva ta konsekvenserna. För Connors är oförmögen att se sig själv i ett större sammanhang. Det är först när han slutligen abdikerar från tronen och resignerar som han överhuvudtaget kan komma ur loopen. Ungefär som att buddhismens nirvana endast är åtkomlig om lidandet accepteras istället för förnekas. Connors går alltså från att se sin belägenhet i loopen som en möjlighet att tillskansa sig fördelar för sin fåfänga vinnings skull, till att öppna sig för tidens överindividuella kretsgång. Det finns tid, och tiden går ingenstans. Och plötsligt får andra människors behov plats i den existentiella ekvationen. Man kan förvisso tolka berättelsen tvärtom, som en nidbild av den linjära tidens tillväxttänkande. Vi strävar på i ekorrhjulet i allt högre tempo. Men vad leder det till egentligen? När forskare intervjuat människor på dödsbädden har de märkt att det knappast är på materiella tillgångar som lyckan beror. De som ägnar större delen av livet åt karriären eller att samla på hög har kanske inte haft tillräckligt med tid att göra det som verkligen betyder något. Som att utveckla äkta och nära relationer.
Fortsättningen på Christian Petros text återkommer i slutet på detta programblad. Vi fortsätter nu med att be dirigent Ben Ferguson kommentera musiken i musikalen. En kort sammanfattning på svenska följer efter hans inslag.
I will be sharing the conducting with David White of all the performances of Groundhog Day here in Karlstad, and I also work with David on all the music for the show. So I've worked with the keyboards and the orchestra. I play rehearsal piano, and we've worked together on the orchestrations and on details of that as well. So the music for Groundhog Day was written by Tim Minchin, who's an Australian songwriter and probably now best known for writing the music for Matilda, the musical. And so he's written an amazing variety of styles in the show. He writes lots of pop music, lots of rock music, lots of folk music, country and western music, funk, swing. There's amazing variety, as I say, of different styles. And Phil, the main character in the show, wakes up on the same day every day, but the music reflects how he feels on each morning. So some days he feels sad and depressed and helpless, and the music reflects that, and some days he feels super confident and sexy, and then we get kind of funkier, cooler music. And some days he feels really hopeful, and we get some really beautiful kind of gentle American folk music. Tim Minchin writes this amazing variety of different music to reflect that. It's very, very clever. And we have the wonderful Vermland Opera Orchestra playing for the production. When Groundhog Day first opened on Broadway, it had 12 musicians, and we have more than 25 in the orchestra playing each night here. And David White, the other conductor for the show, has written an amazing new arrangement of the show for the Vermland Opera Orchestra specifically, and it's the biggest arrangement this show has ever had anywhere in the world, and it's going to sound really, really symphonic, really cinematic, and just much, much bigger and grander than it ever has done before, which is really exciting. We have an amazing, amazing cast of 19 people who are all brilliant, brilliant singers. Clearly, there's something in the water here in Sweden that that everybody sings brilliantly. It's a real pleasure to have such a good group of voices in the cast. And we see the cast again as lots of different people in the show. So lots of the time we see them as the townsfolk in Punxsutawney, but other times we see them in lots of different a variety of characters. And it's one of the challenges of the score and of the piece is to get different characters to sound different ways. So when people are playing the townsfolk in Punxsutawney, we want them to sing like we would imagine those people would really sound and do sound. And when they're playing other characters, you know, sometimes they're playing drunk people in a bar, and we want to work on how do drunk people in a bar sing and make it sound so that the way the cast sing helps us tell the story, and we're not just using one voice for the whole show, but we're using lots of different techniques and colours of voices to match the story, and that then we put that on top of the orchestra and everything else that goes with it, and that helps us bring it to life even more. Tyckte mig se ett sätt att ställa allt i rätta en dag. Ja.
Vi hörde Ben Ferguson berätta om kompositören Tim Minchin och att han har skrivit musik utifrån karaktärernas sinnesstämning. Därför finns en stor blandning av pop, rock, folkmusik, country and western, funk, swing med mera. Värmland Operas orkester spelade produktionen med över 25 musiker i diket istället för originalets 12. Produktionens första dirigent, David White, har arrangerat för operans orkester och presenterar därför det största arrangemanget någonsin av musikalen. Ben hyllar avslutningsvis ensemblens fantastiska röster, vilka nyttjas i många sätt i olika situationer i föreställningen.
Jag heter Christer Nerfont och spelar rollen som Phil Connors. Den är intressant meteorolog från Cleveland som är i sin egen värld den största stjärnan på väderpratarhimlen. Han jobbar på en kanal i Cleveland där han är det stora affischnamnet, tror han. Han blir utskickad till Punxsutawney för att följa den här murmeldagen då för fjärde året i rad. Han hatar det av hela sin själ och vill verkligen inte åka dit. Men då gör han ju det naturligtvis. Och han kommer till en by som inte är speciellt stor. Och för mig har det här med den stora sensmoralen att göra också, att man kommer till ett ställe som man har så mycket förutfattade meningar om, att det är ett litet ställe och att folk där är inskränkta och har blivit kvar där för att de inte har någon annanstans att ta vägen, för att de är dumma eller fattiga eller bara fega eller vad det nu kan vara. Men det kan faktiskt finnas ett drag av att man vill bo kvar där. Jag själv vill bo här. Jag vill inte bo någon annanstans. Jag vill inte bo i Stockholm eller någon annan stad. Och jag tror att vi är många som bor i mindre städer som känner att nej, men jag trivs faktiskt här. Jag mår bra. Och där kommer Phils arrogans lite på skam efterhand. Han har ju massor med förutfattade meningar kring det här spektaklet om mummeldagen och alla de människorna han möter. Och de bemöter han med en oerhörd överlägsenhet och är oförskämd och elak mot ganska många och blir kallad rövhål av både den ena och den andra. Och det med rätta naturligtvis, för det är han ju. Men hans resa är utstakad och han ska lära sig bli en bättre människa efter alla de här dagarna han vaknar upp i Punxsutawney. Han får genom mötet med många av de här människorna till slut en tankeställare där han inser att de här människorna är snälla. De är tålmodiga med honom. De lär honom vikten av att respektera andra, att lyssna på andra, att ha förståelse för andra människors val och åsikter. Och det kanske vi kan lära oss en hel del av i vårt samhälle idag faktiskt, där polariseringen är större och starkare än någonsin. Men han mognar, blir en till slut en god människa, och det är väl spännande att se om detta är biljetten ut ur den här onda spiralen som han sitter i.
Så oerhört romantiskt.
Ja, jag vill ju att du ska få valuta för pengarna.
Men det här var ju riktigt fint.
Ja, det blir gärna så när all varmluft från Söderland.
Efter att Christer Nerfont funderar över sin karaktär Phil Connors öde och musikalens budskap avslutar vi detta programblad med sista delen av Christian Petrovs artikel Den tragiske hjältens lycka.
Litteraturvetaren Northrop Frye menade att kristendomens utbredning inte bara medförde en ny tro. Berättelserna och sagorna ändrades. Den gängse genren i den cykliska kulturen var tragedin. Med kristendomen och införandet av hoppet som kardinaldygd blev komedins lyckliga slut den nya melodin. Istället för sorgens katarsis hoppades man på glädjens frälsning. Men måndag är något så ovanligt som en cyklisk komedi eller en linjär tragedi. Den är tragikomisk i en djupare mening. Sisyfos är kungen i den grekiska mytologin som lurade självaste döden. Straffet för hans övermod blev hårt och han dömdes av gudarna att i underjorden rulla ett stort klippstycke upp för ett berg. Om han lyckades blev han fri. Men när han äntligen närmade sig krönet rullade stenen ner igen till synes av sin egen tyngd. Och Sisyfos började om, igen och igen. Men Sisyfos är inte bara sinnebilden av meningslöst mänskligt lidande. Han har tolkats som en symbol för solens upp- och nedgång eller böljande havsvågor, som en personifikation av tillvarons cykliska kretsgång. Enligt Nobelpristagaren Albert Camus är Sisyfos trots sin ändlösa möda lycklig. Sisyfos inser det meningslösa i tillvaron men accepterar förutsättningarna och bevarar därmed sin värdighet. När Sisyfos förlikar sig med ödet blir den återkommande vandringen ner för berget hans tysta glädje. Sisyfos öde är hans och ingen annans. För det finns, säger Camus, ingen sol utan skugga. Och även om det råder ständigt mörker i underjorden så innebär livet att även lära känna natten. När Sisyfos mödosamt rullar stenen framför sig på nytt mot ljuset och den utlovade friheten är han uppfylld av detta och inget annat. Även hos Connors, som är fast i måndagslopen, finns en skymt av ljus varje dag som avlägsnar sig i takt med att han närmar sig det. Men ändå finns en rörelse av ökande mognad i varje cykel som gör att Connors Sisyfos arbete till sist når upp till bergskrönet. Han förvärvar successivt en stoisk insikt om att det bara är när han möter vardagens rutiner med jämnmod som livet får mening. Att leva varje dag som om det kunde upprepas i all oändlighet är, när allt kommer omkring, kanske ett både vackert och lyckligt liv. Frågan är rent av om Connors hade varit lyckligare om lopen förbannelse aldrig brutits. Vågar vi ställa samma fråga till oss själva? Skulle vi offra vår stressade tillvaro i den linjära tidens ekorrhjul med till synes obegränsade möjligheter att uppfylla löftet om en storslagen men avlägsen lycka? Och byta ut den mot Connors öde att alltid återuppleva samma dag, men ingen annan möjlighet än att försöka göra just denna dag så vacker den kan bli. Jag vet vad jag själv skulle ha valt. Vet ni?